en podcast från Aftonbladet.
Kan svamp lindra depression? Det låter märkligt, intressant och något flummigt, men just nu är forskningen kring psykedeliska substanser och deras användningsområden högaktuell. Svampen har lämnat hippieodlingarna och ploppar nu upp som ingrediens i olika medicinexperiment. Techmiljardärer i exempelvis Silicon Valley investerar mångmiljonbelopp och många tror att just psykedeliska substanser kan vara framtiden vid behandling av depression och andra psykiska åkommor. Andra menar att det här mest är en farlig lek med människors hjärnor och att biverkningarna är för många och allvarliga. Idag ska vi dyka ner i forskningsbubblan kring psykedeliska substanser. Var går egentligen gränsen mellan drog och medicin? Hur skulle en behandling med psykedelika se ut? Vilka är de största riskerna? Och hur långt befinner sig svampsubstansen psilocybin från svenska apotek? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och styrelsemedlem i Osmond Foundation som stöttar psykedelisk forskning. Han får börja med att berätta hur hans egen forskning kring psilocybin tog fart.
Jag har ju gjort, om man får skryta, väldigt mycket forskning kring ångest och depression. Och då framförallt kring kognitiv beteendeterapi, alltså pratterapier snarare än piller. Om man tittar på vad Socialstyrelsen rekommenderar så är ju det väldigt goda behandlingar, både antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi och en del andra behandlingar också. Men oavsett vad man får för behandling när det gäller depression till exempel, så är det ungefär en tredjedel som inte får en god effekt. Och det tycker jag är för många. Så jag är väldigt glad för de två tredjedelarna som vi kan hjälpa, men det finns ju ändå den här väldigt, väldigt stora delen då, andelen som inte får en god effekt. Och det är de jag är intresserad av att hjälpa.
Och då undrar man ju hur du fick upp ögonen för psilocybin, och vi kanske ska börja med att du förklarar vad det är.
Psilocybin är ett ämne som finns naturligt i till exempel svampar och som å ena sidan skulle kunna vara ett gift för att svamparna ska skydda sig, men sen så finns det lite teorier om det kanske är ett smart sätt för svamparna att sprida sig. Det kan man väl tvista om. Men det är i alla fall ett ämne som påverkar människans hjärna väldigt ordentligt på kort sikt. På lång sikt finns det i alla fall vad jag känner till, några liksom stora biverkningar. Men på kort sikt så får man ju i alla fall upplevelser som är väldigt annorlunda de man normalt har. Man kan uppleva det då som att man är i en, kan man säga, en vaken dröm. Så man blir väldigt påverkad just där och då i stunden. Och det här ruset varar ungefär 5-7 timmar. Och under tiden så kan man få syner och man kan också få upplevelser. Och det är väl det som är det mest intressanta här. Att man liksom kan få upplevelser, aha-upplevelser som man sen när man efteråt, för vi kanske kan prata lite grann om hur själva terapin går till, men kort sagt så skulle man kunna säga, vad är psilocybin? Ja, men det är ett ämne som finns till exempel då i svampar.
Mm. Och hur fick du in det i din forskning? Som jag förstår det så är det, har det liksom kommit in som en ny grej, en ny upptäckt där man har sett effekter just när det gäller depression.
Precis, man kan väl säga en ny och ny. Det här har ju funnits sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är ju liksom naturliga ämnen. Det har använts av naturbefolkningar till exempel. Men under 70-talet så fanns det väldigt mycket forskning, men sen så kom den i dålig dager på goda grunder. Och sen så har det varit
den användes som en drog.
Ja, precis. Det var liksom ingen skillnad mellan vad är användning av det här i liksom för eget nöjes skull. Så då dog forskningen ut och sen så kom den tillbaka ungefär 2006. Och sen dess har det kommit fler och fler studier. Och det är det här som jag har intresserat mig av då. Sen 2006 så kan man se att i de fall det går bra i behandlingen så kan behandlingen vara otroligt snabb. Det kan vara så att man istället för att gå i terapi eller få antidepressiva läkemedel så tar det liksom veckor innan man får en god effekt. Medan här då när det gäller psilocybin till exempel så skulle man kunna få en nästan bli frisk bara på några dagar.
Men när man tänker då att psilocybin ges som medicin, hur ser det ut rent praktiskt? Hur intar man den?
Precis, och det är ju en jättestor skillnad mellan att ta det här i liksom terapeutiskt syfte eller ta det i ett annat syfte. Och när det gäller terapeutiskt syfte så är det viktigt då att man inte bara ser det här som att man tar ett piller och sen är det klart, utan innan så träffar man sin terapeut, får god kontakt med den här personen, för det är viktigt att man har man känner sig trygg med den här personen som ska vara med en under den här trippen. Så man brukar träffa den personen 2-3 gånger, pratar också om vad man har för intentioner, varför vill man göra det här. Och sen när det väl är dags för den här liksom trippen, så varar den i 5-7 timmar ungefär, lite grann beroende på vad man har för metabolism. Och då så brukar man ligga ner, man brukar ha en ögonbindel och man brukar lyssna på en speciell musik. Och hela idén med det här är att man liksom ska gå inåt i sig själv och tillåta att upplevelser kommer till en, och att man liksom går in och följer med de här upplevelserna. Och det är alltså 5-7 timmar. Då brukar man, i alla fall i forskning då, ha 2 stycken personer som är med. Oftast en man och en kvinna, så att det inte ska finnas något liksom problematik med sexuellt utnyttjande. För man är ju väldigt, väldigt utelämnad under de här 5-7 timmarna. Och när den här trippen väl har varat, så brukar man komma tillbaka flera gånger, och det kallas integrationssessioner. Och det brukar kunna vara en, två, tre, fyra, kanske upp till 5 gånger. Och hela idén med de här integrationssessionerna, och den första brukar vara dagen efter, är att man ska prata om vad man har upplevt och sen försöka se hur de här upplevelserna och insikterna man har fått, hur man kan omsätta dem i beteendeförändringar i vardagen.
Men när du säger då, du använder ordet tripp och du pratar om musik, det låter ju lite hippie och lite 70-tal. Vad är det för musik till exempel som används då?
Det kan man faktiskt titta på, söka på psilocybin på till exempel Spotify, och så finns det liksom de här listerna då som man har, särskilda musikspellister som finns på i de här studierna. Så det kan man testa själv. Och det man kommer att märka då om man lyssnar är att det är instrumentell musik. Alltså det är inte så att det är någon som sjunger någonting, utan oftast i alla fall inte. Utan väldigt mycket att det ska ge en skjuts in i att uppleva saker, och att man liksom ska, ja, men hjälper fantasin skulle man kunna säga, och få en skjuts att uppleva olika saker.
Aftonbladet Daily är strax tillbaka.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Har man i studierna märkt att det är någon specifik patientgrupp som hjälps särskilt mycket av det här?
Ja, alltså det är ju otroligt viktigt att den som går in i en sån här behandling då är öppen för de upplevelserna som kan komma, så att man inte kämpar emot. För det kan ju vara så att det här kan vara, som många beskriver det, som en väldigt, väldigt trevlig upplevelse, men också att det skulle kunna vara en väldigt obehaglig upplevelse, att man liksom kan få ordentligt ångestpåslag. För bland annat det som händer då är ju att delar av hjärnan stängs ner. Till exempel den del som kallas default mode network, som har hand mycket om ens egen uppfattning om att man är, att man har ett jag. Och om det här jaget försvinner, så skulle det då i bästa fall kunna göra att det liksom sprids ut, att man känner en väldig samhörighet med liksom universum och växter och allting. Det är ingen skillnad mellan mig och resten av universum i bästa fall. Och i sämsta fall så skulle det kunna vara så att man upplever att man håller på att dö faktiskt, och det kan ju ge en stark dödsångest. Och det är kombinerat med att man har en helt annan tidsuppfattning, där en sekund kan kännas som flera timmar eller år, gör ju att det skulle potentiellt då kunna vara väldigt, väldigt obehagligt. Och då är det viktigt att de personerna som går in i en sån här upplevelse då är öppna för att följa med i den här liksom vakna drömmen och inte kämpa emot. För det har man sett att de som hänger med och går in och liksom bildligt talat öppnar otäcka dörrar som man kanske vill undvika, men ändå går in i den här upplevelsen då. De som är vilja att vara nyfikna, ungefär som en forskare är nyfiken och vill beskriva hur olika saker och skenen, de har bättre utfall.
Men det kan ju då också leda till att många känner ett större obehag och att man faktiskt mår sämre. Hur ser fördelningen ut där? Hur många mår bättre och hur många mår sämre av den här typen av behandling?
En väldigt viktig sak är ju att, eller det man oftast gör när det gäller forskning är att titta på hur många, man liksom skärmar av sig och tittar hur många blev bra, hur många blev friska. Och det sämsta som skulle kunna hända, eller i alla fall tidigare har man tänkt att ja, men man blev inte bättre. Men det är ju faktiskt så att mellan 5-10%, oavsett vad det är för typ av behandling, faktiskt blir sämre. De blir kliniskt signifikant försämrade. Och jag skulle gissa att det är ungefär den summan också här, att det finns de som blir försämrade. Och vad det beror på, om det beror på behandlingen eller annat, det är ju lite otydligt då.
Psykedelika används ju också då som droger, vi har varit inne på det, med väldigt allvarliga biverkningar som psykoser och dödsfall, och det är ju någonting som man har pratat väldigt mycket om. Hur ställer sig forskningen till det?
Ja, det är otroligt viktigt att se det här som en potent drog. Och därför när man är med i studier så blir man ju screenad. Alltså man tittar dels att man liksom uppfyller kriterierna för att man har depression, om det är nu depression man vill behandla. Men också att de som har vissa problem, till exempel att man har en historik av psykos i familjen eller andra problem, de är inte med i studierna. Så när man ska generalisera till liksom forskningsresultaten till verkligheten, så är det viktigt att tänka på vilka var med i studien. Och det är de då man kan uttala sig om.
Det finns ju, om jag förstår det rätt, en hel del motstånd mot att använda just psykedelika som medicin. Folk menar till exempel att det är en farlig lek med människors hjärnor. Vad säger du om det?
Precis, och det beror ju på hur man gör det här. Om man bara liksom skriver ut det här, eller inte ens skriver ut, utan man gör det lagligt och man själv kan gå till Pressbyrån eller 7-Eleven eller något sånt där, då liksom köper sin medicin. Det tror jag är väldigt dåligt, och det skulle vara en farlig lek. Däremot om man gör det här på rätt sätt och också bara inkluderar dem som vi tror skulle kunna ha en god effekt, då tycker jag inte att det är en farlig lek med folks hjärnor. Men viktigt förstås att det är liksom inte vad som helst det här. Det är inte som att dricka te.
I Sverige så har ju användningen av psilocybin varit förbjuden sedan 1971. Hur nära är vi att det skulle kunna bli godkänt som någon form av regelrätt medicin?
Och då beror det på om man pratar om världen eller om man pratar om Sverige. När man pratar om världen, och särskilt i USA då, så gissar man att det här skulle kunna komma in om en, två år ungefär. Så eventuellt ligger det nära i tid i USA. Men när man tittar på Sverige och Europa, så tror jag det ligger längre bort. Det senaste jag har sett är en väldigt kvalificerad gissning som nyss faktiskt fick nästan 20 miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet. Där gissar man att behandling för personer med cancer i livets slutskede, alltså som har en stark ångest inför att dö. Där tänker man då att ungefär 2031 så skulle det här kunna finnas i liksom svensk reguljär vård. Men då är det också viktigt att tänka på vilka är det som ska få den här behandlingen. När det gäller cancer så kan man ju tänk att där är tiden kort. När det gäller till exempel depressionsbehandling, så skulle jag gissa att det här är inte en förstahandsbehandling för någon. Det kom nyligen en stor studie i New England Journal of Medicine. Och i den så tittade man då på personer som har behandlingsresistent depression. Alltså att man har provat, man tillhör den här tredjedelen som inte svarar på psykofarmaka eller pratterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi. Och man ska ha provat flera olika behandlingsalternativ. Och först därefter då så var man med i den här studien. Och där såg man ganska goda resultat. I alla fall på 3 veckor så fick ungefär en tredjedel blev friska. Och jag skulle kunna tänka mig att i Sverige, när det väl blir dags då, så är det den gruppen, alltså de som har provat annan behandling, som får den här. Och anledningen till att det är det, tänker jag, är att det är en ganska dyr behandling. Man träffar sin terapeut kanske 2-3 gånger innan den här doseringssessionen. Sen doseringssessionen är 5-7 timmar. Just nu så brukar det vara med 2 terapeuter, så det blir ganska dyrt. Alltså antalet timmar per patient blir dyrt. Och sen så har man de här integrationssessionerna som är kanske upp mot 5 stycken. Så på kort sikt väldigt dyrt. Å andra sidan, om man skulle räkna på hälsoekonomi, så skulle man kunna tänka sig att det går att räkna hem det här, den liksom initiala dyra kostnaden i livskvalitetshöjning, och om man tänker produktionsbortfall försvinner ju kanske om man snabbare kan komma tillbaka till arbetet. Men på kort sikt har vi det här inte i Sverige, men det kan komma längre fram, och då inte som en förstahandsbehandling.
Intressant. Mycket nyfiken på om du själv har testat.
Nej, och det här är någonting som är en väldigt het debatt. Ska man ha provat själv eller ska man inte ha provat själv? Och då finns det liksom argument både för och emot. Och en del menar då att man ska ha provat själv, annars vet man inte vad det handlar om. Å andra sidan så kan argument emot det vara att ja, men din upplevelse som du hade, den behöver ju inte vara sann för alla. Och i Sverige är det förstås inte lagligt heller. Så behöver man ha liksom upplevt depression själv som terapeut för att kunna behandla depression? Ja, det finns väldigt mycket argument på båda sidorna. Men det korta svaret, har jag provat? Nej.
Sist här, Per Karlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily, som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.